Ja, då är vi äntligen ute i luften här. Luften och luften, det är inte direkt sändning, utan det här har vi tankat ner någon av... ja, titta, vad dåligt vi pratar. Det är i alla fall Olof och Rickards podcast. Välkomna.
Och vi är tillbaka. You know I don't mind working and standing on my feet, 'cause I've got 9 children. They sure got to eat. And I don't mind working my fingers to the bone. But now listen, you got to let me go when my work is done. Kan ha varit ett av våra sämre intron, men bara 17, ja. Det, ska vi ta det en gång till?
Ja, men det, nej, det behöver vi inte göra. Men det är sådär, jag har gått i flipflops och haft bananflugor i skrevet i flera månader nu. Och nu har jag duschat och tagit på mig ordentliga kläder. Men jag blir som en grönsak i huvudet på somrarna faktiskt. Jag går ner i ett vegetativt tillstånd, jag loggar ur totalt.
Jag tror inte du är den enda. Det finns någon så här märkligt fenomen i det här. Vi ska ju på Lundell ikväll när det här spelas in. Mm. Och Lundell pratar ju om att juni, juli, augusti, det är som fredag, lördag, söndag. Så det, han ser bättre, han tycker det är bättre med måndagen, alltså då, när hösten kommer igen, när saker återgår till det normala.
Mm. Ja, men det är verkligen så. Men det lustiga är ju att man blir slöare i huvudet. Tankebanorna går långsammare. Jag, med mitt jobb i tv, jag kan ju också sitta och titta på tv-program. Om jag tittar på Allsång på Skansen till exempel, då kan jag bli nervös av att jag tycker att Måns Zelmerlöw är så duktig, och att jag håller på med sånt där som Måns Zelmerlöw gör, kan jag bli fruktansvärt nervös över när jag sitter och inte har duschat på 4 dagar, för jag har inte träffat någon människor och är orakad och sådär.
Jag tror de flesta, nu blir det lite könsstereotyp där, men jag tror många män är som du och jag lite grann där, att om ens respektive försvinner några dagar, så är man bara, man är inte mer än 48 timmar från att sitta i brynja med folköl och pizzakartonger upp till taket.
48 timmar? Ja, nej, men visst är det så. Och jag bor ju ute på landet också, så jag vet ju att jag träffar inga andra än en granne. Igår var jag hemma hos en granne som bjöd på middag. Och då gick jag dit och jag hade inte duschat på då. Ibland brukar jag fråga min dotter, ska jag duscha eller ska jag säga... Ja, det tycker jag verkligen, kan hon säga.
Ja, hon säger Stockholmsdialekt.
Ja, lite så.
Ja, tycker jag verkligen ska
göra. Men det är väl skönt också, man måste ju ha det. Som sagt, förra podcasten så pratade vi om mitt hjärta som skenade iväg och det gjorde ont i bröstet ju.
Just det. Hur har du haft det?
Och det var i maj någon gång. Och det tror jag, så här i efterhand, det tror jag berodde på att jag var för stressad. Jag var upploggad hela tiden. Det var slutet på, jag brukar fortfarande räkna läsår, precis som man gör i skolan, höstterminen och vårterminen. Det var slutet på ett läsår och jag var bara jävligt trött. Har jag dålig andedräkt? Olof böjer sig bort från mikrofonen och tar handen så här, så att man, du vet, som man gör om man vill verkligen visa att någon har dålig andedräkt.
Jag bara under tiden du pratade,
eller var
jag
peppar rosarap?
Jag kom precis att tänka på vad som hände sist vi satt i den här studion. Jag hade förträngt det.
Det var då du peppar rosarapade? Ja, fy fan. Det var vidrig omgång faktiskt.
Sen dess har vi inte varit här.
Nej, vad tror du det beror på?
Ja.
Nej, men så att hjärtat är bra. Faktiskt, och jag testade hjärtat också. Jag kutade upp på Åreskutan och ner på andra sidan, Huså här. Och det var ändå helgen efter midsommar som ju brukar vara stökig. Och det gick bra, jag överlevde den grejen.
Så du har inte haft några återfall?
Nej, faktiskt inte. Och nu, nej. Det var nog en reaktion helt enkelt på dåligt leverne under lång tid.
Jag tänkte att vi ska ha en röd tråd som heter Moments.
Ja.
Och Moments innebär att vi ska catcha upp lite, eller våra kära lyssnare som har stått ut med att vi har varit så oregelbundna med vår podcast. Men vi har ändå haft mycket lyssnare, tycker jag. Vi är ju tacksamma för det. Tack för att ni lyssnar och för att ni sprider det här. Det är ju fantastiskt.
Ja, jag tittade lite hastigt på det. Vi har ungefär 7000 lyssnare i snitt. Och om alla lyssnare skulle ragga en till lyssnare, vilket jag tycker vi kan uppmana er till, om ni tycker att det här är okej. Ta en kompis och låt dem lyssna. Då dubblar vi. Då är vi uppe på 14 000.
Ja.
Då kanske det blir ett år till med podden här.
Ja. Vi är just nu i lite sådär valet och kvalet hur vi ska göra, hur vi ska gå vidare, om vi ska gå vidare och så vidare. Men det här avsnittet känner vi så här, sommaravsnittet, nu ska vi trycka på. Och Moments, då menar jag att
tillfällen när, som har fragmentariska ögonblick som har stuckit ut under den här sommaren.
Mm.
Och jag tänkte börja med att bara, du får berätta om Karlavagnen här. Vad hände?
Jaha, jag fick en anmälan. Det var, vi pratade om vad gör tekniken med oss?
Ja.
Utifrån, och det är min relation med min dotter. Ibland kan jag tycka att jag blir en sämre pappa för att jag pillar på mobiltelefonen så mycket. Och jag hör inte när min dotter säger pappa, pappa, pappa. Mm. Ja, oh, vänta, jag ska kolla Twitter. Eller, jag svarar inte ens. Tills hon brukar säga då, Rickard Olsson! Och då reagerar jag och släpper. Och så ska inte en 10-åring behöva kommunicera med sin pappa. Och då så skulle vi prata om det, först skulle vi ringa in och sådär. Och då var det en 14-årig kille som, som hörde av sig på mail vid 11:30.
SMS va?
Ja, det kanske var SMS.
Enligt,
men jag läste upp det i alla fall. Och hörde av sig vid klockan 23:30. Karlavagnen pågår till 24. Och tyckte, ja men jag är inte alls intresserad av teknik och jag håller på med jakt och fiske och sånt. Det tycker jag är kul. Signaturen Skogsmulle. Och då så läste jag upp det och tyckte, ja men det är kanon ungefär. Så här. Och så sa, och nu är klockan 23:30 så då är det dags att gå och lägga sig. Lite så, som en pappa.
Mm.
Och då var det någon ömhudad, lättkränkt lyssnare som anmälde det där.
Av allt du har blivit anmäld för, är det här det minsta du har blivit anmäld för?
Ja, det må jag väl säga. Det är liksom, det blir som, det blir som en, att anmäla en mygga för att den bits eller sticks. Det var inte ens ett stick. Nej, det där var löjligt. Det är löjligt. Och det är farligt den här liksom. Har vi pratat om lättkränkthet? Och,
ja,
det har vi gjort för många.
Det är
en stor issue för mig faktiskt.
Ja.
Så det kväver det offentliga samtalet. Man får det offentliga samtalet som man förtjänar när en liten klick nymoralister får bestämma. Hemskt.
Jag sitter och tänker sådär på de som har lyssnat på oss under våren och sommaren och sådär. Och så sitter de nu kanske man är i en bil eller så kanske man är ute och promenerar eller man är någonstans. Att det händer någonting runt omkring en. Och för att man ska lyssna ordentligt så behöver det vara... behöver fånga en. Mm. Jag märker jag när jag lyssnar på podcast. Man behöver bli fångad. Alltså, Peter Dokumentär är fantastiskt på liksom att hela tiden ha cliffhangers och så vidare. Och jag tänkte berätta om en kort sån här moment för mig bara häromdagen. Alla kan nog känna igen sig där. Jag är på toaletten, jag ska precis spola.
Mm.
Vad händer? Jag tappar ner den här.
Mobiltelefonen?
Ja, i toaletten.
Aj.
Och det sker i slow motion.
Ja, jag vet.
Du vet, det blir så här, no! Och sen plopp ligger den.
Och så är nästan som man tänker, nej, att det gick så långsamt så jag borde ju ha hunnit ta den. Eller det är också sån här, en del av ilskan. Eller?
Ja, men, och sen hinner man ju ändå stå och titta på. Mm. Man hinner se den vara där. Mm. Alltså, så man, och det här måste ju ske i slow motion. För att ögonblicket senare så har man ju bara tagit tjuren i hornen och så plockat upp den här telefonen.
Ja.
Och sen börjar den ju svaja då.
Betänkligt. Och hade du hunnit spola?
Nej. Ja, det hade ju varit ännu värre givetvis. Men det som jag...
Jo, nej.
Va?
Om du hade hunnit spola innan du tappade ner mobilen, då hade det väl varit skönt. Den funkar fortfarande till den mobilen i alla fall. Telefonen. Om du hade du hunnit spola,
ja,
då hade det ju varit rätt lugnt. Då hade det varit rent vatten du doppade ner händerna i.
Men nu för visst, men det kanske hade åkt ner längre än in sådär. Det hade ju kanske inte nått den.
Ja, ja, förutsatt. Ja, jag trodde att om man reser sig upp och tappar den när man, efter man har spolat.
Så. Ja, ja, det menar jag.
Du har
så,
väl
ja.
Inte ringen nere. Du har väl inte liksom
tagit
sitsen ner?
Nej,
så,
nej.
Så att, du förstår vad jag menar här. Jag tror att lyssnarna också har förstått för länge sedan. Det var bara du som inte var med på banan.
Och i alla fall när man gör det här då, ingreppet och liksom, så inser man ju ganska snabbt att saker och ting sker. Och jag har fått en sån här hallelujah moment den här sommaren. Jag har läst en
precis,
grej.
Precis, nu stoppar ni handen.
Ja, och den...
Brother!
Ja. Så jag höll handen kvar där för det var en sån moment. Nej, men alltså det kom några veckor tidigare. Jag läser en bok då av en filosof som heter X. Jag kommer inte ihåg vad den heter just nu. Och så läser jag den här boken om en annan filosof som har sagt följande. Och det här har varit till sån hjälp för mig. Så att det är inte klokt. Jag kommer att prata om det här varenda föredrag. Det måste jag göra för att du vet, när saker och ting verkligen berör en. Det är min cliffhanger. Jag ska berätta den i slutet på det här programmet. Men alla som lyssnar, ni kommer att tycka det här är värt det. Du får inte stänga av på grund av att det kommer en grej på slutet. En mening som kommer att förändra ditt liv.
Mm. om vi ska gå vidare då och raska vidare mot din cliffhanger så snabbt som möjligt, så kan jag berätta att jag var faktiskt, när jag gjorde söndagsöppet, så då har man ju en liten snäcka i örat när man gör tv. En sån tappade jag ner i toaletten också en gång. Och det var ett bandat program. Så det var mellan två intervjuer. Så att, så att, jag kommer ihåg att Olle Palmlöf, vet du om det är?
Nej.
Han är producent på Mästarnas mästare och har gjort mycket radio och sådär. Rolig, rätt hård och elak, men skoj och rätt, rak och ärlig. Och han tyckte det var så fruktansvärt roligt att jag hade tappat ner snäckan i toaletten. Fick jag göra samma grej som dig?
Du gjorde det alltså? Du gick också ner och...
Ja, ja, men ja. Man gör ju det ganska snabbt. Ja. Det där är ju liksom, det är ingenting att liksom hålla, dra i långbänk, utan man vet ju vad man måste göra. Det är ju bara...
Ja, det är faktiskt så. Sen är det ju så att man har ju hört om folk som har druckit sitt eget urin för att, alltså i överlevnadssyfte. Mm. Det är ju en grej man kan ta till om man får vätskebrist och man är i Sahara eller något så, om man skulle vara det.
Ja, fast då brukar man ofta ha så lite vätska så att det kommer knappt någon urin.
Är det så? Ja, jag har ju sett den här Bear Grylls, eller Bear Grylls som du känner till, just, den här överlevnadskillen på tv. Och han gör ju ofta såna där saker. Mm. Han till och med sparade det i en sån här, han kissade i en sån här liten behållare och så, jag sparar det till sen, liksom, vem gör det?
Ja. Ja, det läser jag. Jag har ju läst den här Born to Run, fantastisk jädra bok. Mm. Den har legat på nattduksbordet länge, och böcker som folk rekommenderar brukar jag inte läsa. Jag vet inte vad det är, jag har stort motstånd.
Vad menar du?
Jag vet inte, det är någonting med det här. Jag är glad att jag läste Da Vinci-koden. Den fick jag bara rekommendera. Ja, men den här tycker jag du ska läsa. Så läste jag. Sen när det blir en sån här masshysteri, liksom alla ska läsa den, då blir jag vet inte, jag slår av. Jag tycker så här, vad fan?
Bara för en pass, ungefär som när jag var i Paris nyligen och så stod man i kön till Eiffeltornet. Och man står och fotar Eiffeltornet och känner man så här, jag är inte den första som fotar den här saken. Det blir liksom hysterin att köa och sen kommer upp och så köa igen. Som en 2 timmars sightseeing. Mm. 1:40 av det står det bara en kö.
Ja, och dessutom, det är ju samma med sådana turistattraktioner som de här böckerna som alla rekommenderar. Man får så höga förväntningar. Så när man kommer dit så är det så här, aha, det var en stålbyggnad, stålpyramid det här. Och när man börjar läsa så vill man bli tagen på en gång.
Mm.
Och liksom, vilket gör att man inte går in i det naket och ärligt. Nej. Born to Run i alla fall. Mm. Där är den som dricker kiss. Och den är fantastiskt jädra bra. Jag kan varmt rekommendera den. Och om det är sådana som inte är som jag som läser böcker som de får rekommenderade, så tycker jag att ni ska ta och läsa den. Man vill springa. Man förstår att människan är gjord för att löpa och kuta och långsamt och länge. Den är skitbra.
Men alltså, det skulle vara kul ibland att göra ett ingrepp i din hjärna och se hur associations... Du har en enorm associationsförmåga. Så att jag berättar om en mobiltelefon som ramlar i toaletten. Du tänker på Born to Run.
Nej, för du var inne på att dricka kiss också innan.
Ja, just det. Mm.
Jag har ett moment som sticker ut för mig väldigt mycket. Det var att min hund dog.
Just.
Fan, nu blev jag alldeles... Ja. Jag kände det nu när jag sa det. Anledningen till att det blev så otroligt... jag blev så rörd, va? Så jag grät sådär... så. Mm. Det gör man ju sällan som vuxen. Jag tror att det är enda gången jag har gjort det som vuxen. Och sen så pratade jag med en kompis och kollega, Erik Hurstadius.
Mm.
Vi pratade inte om det, utan vi pratade om annat... Jag fick också en fråga av en annan vän som sa så här: kommer du att ha kontakt med ditt barns mor även efter er dotter har flyttat hemifrån och blir självständig?
Mm.
Eftersom vi är separerade.
Mm.
Så vi har ju ingen anledning att ha kontakt. Och då sa att ja, jag tror det, för att hon är vittne till mitt liv.
Mm.
Det är det enda vittnet jag har som har följt och har koll på mitt liv över tid. Och det gör att jag tror att vi kommer att ha kontakten länge. Och det var Erik Hurstadius som myntade det här, just att ha ett vittne till sitt liv, vilket jag tycker är väldigt vackert.
Mm.
Och min hund var ett vittne till mitt liv under väldigt lång tid.
Och vad hette hunden?
Muskot. Mm. Border Collie Labrador.
Mm.
Och just den där kravlösa kärleken som en hund kan ju ibland ge en dåligt samvete för att man inte har tid att ägna den så mycket tid som man skulle vilja.
Mm.
Och det är det som gör att man blir så otroligt ledsen.
Mm.
Tror jag också. Och samtidigt sådär, så känner jag också vad jobbigt det är när man känslomässigt binder sig vid någonting och engagerar sig i någonting.
Mm.
När det försvinner.
Mm.
Och samtidigt, vad tråkigt det är när man går genom livet och är lite för rädd för att binda sig känslomässigt. Mm. För att man är rädd att det ska göra ont.
Mm.
Man måste ta den där smärtan för att liksom få kärlek över tid. Liksom.
Det är intressant.
Jävla, ja, men det där tycker jag är... vad jobbigt det är ändå.
Vi har ju en hund som är 8 år och Malte då. Och det är någonstans vet man ju om att en dag kommer jag ju också sitta som du gjorde i somras. Jag tyckte väldigt synd om det där när du mässade och beskrev det. Men det är som att man nästan förtränger det.
Ja, men det gör man.
Och fast man vet att det kommer att ske så är det någonstans att nej, man vill inte tänka på det. Och det är rätt intressant. Jag hade ju på, som en filosofisk fråga, så hade jag ju en diskussion där jag ställde frågan, anta att du skulle ha ett kuvert framför dig och du har en möjlighet att välja mellan öppna kuvertet eller inte öppna det. Och i det kuvertet så står ditt dödsdatum och dödsorsak.
Mm.
Och det är så kommer att bli.
Mm.
Liksom, du kan inte göra någonting åt det. Men det du kan välja är ju, ska jag läsa det eller ska jag inte läsa det?
Mm.
Och,
det här pratade vi om när vi var på middagen.
Ja, och då är ju bara frågan, vad skulle du vilja veta eller inte förresten? Vad säger du?
Nej, jag tror inte att jag skulle vilja veta.
Nej.
Jag kommer inte ihåg vad jag svarade då på middagen. Jag kan ha ändrat mig. Å andra sidan, om man öppnar det där och vet, då kan man se till att fylla det där livet så att man inte missar en sekund.
Ja.
Och verkligen leva sitt liv fullt ut.
Mm.
Alla, för man vet ju det att jag kan göra vad jag vill. För jag kommer dö först om 3 år.
Mm.
När man inte vet, då gör man inte vad man vill. För man tror att man kan dö nu.
Precis. Och där tror jag någonstans att...
Fan, om jag inte skulle vilja ha det där dödsdatumet. Och så vidare inte det var imorgon.
Ja, men
då är det inte så.
Skulle inte det vara rätt bra att veta det, att det var imorgon i så fall, eller om 2 veckor eller vad det nu blir? För du skulle ju göra helt andra val. Du skulle antagligen inte åka iväg och göra tv imorgon.
Nej.
Utan du skulle antagligen lägga tiden någon annanstans. Skulle inte det vara rätt bra att veta då? Men det folk, varför folk ofta inte vill veta är den här ångestproblematiken. Tänk om det är 2 veckor, då kommer jag inte kunna fokusera på någonting. Jag kommer bara gå och helt knäckt liksom.
Ja, samtidigt så kan man ju seize the moment och fånga ögonblicket och samla de nära och kära. Och så pratar man med dem i 2 veckor om vad som ska ske och hur mycket man älskar. Och bara liksom...
Eller hade man skrivit mycket? Undrar om inte man hade velat ändå dokumentera saker?
Gå för långsamt att skriva.
Hade du suttit här med mig om du hade fått det där datumet?
Absolut inte. Du hade inte suttit här heller.
Jo då, jag har ju nej. Plikten före allt det. I alla fall, så att man förtränger det här att folk ska försvinna eller att hundar ska försvinna och så vidare. Och sen helt plötsligt händer det.
En annan grej som slog mig när Muskot gick bort där, det var hur viktigt det är med såna här ceremonier runt omkring saker och ting som händer. Jag kunde inte närvara när han fick sprutan. Och jag vet inte om jag hade klarat av det heller, om jag ska vara helt ärlig. Men, och det kan vara en efterhandskonstruktion för att jag inte kunde vara där. Men då... 8 skulle de till veterinären, mamma och styrfarsan. 8 gick jag upp och så gick jag i Stockholm, våran långrunda, i regnet. Det regnade där, det var enda sommardagen det regnade. Så gick jag våran långrunda och grät. Och så fick jag sms, nu sover han, nu har han fått lugnande. Och sen så fick jag, och så, bara, och så gick jag ett tag till och så fick jag, nu springer han i hundarnas himmel. Så gick jag ensam där. Så jag gick våran långrunda som jag gått så jävla många gånger. Och sen så, och det är också lite makabert, men jag kan digga det ändå. Min styrfarsvän frågade så här, vill du ha en bild på honom? Och då skrev jag ja. Och så fick jag en bild när han liksom sov så där enormt, eller han var ju död, eller liksom sov så tungt och djupt och sprang i hundarnas himmel. Vilket också var liksom, det är makabert att vi kan skicka den typen av bilder till varandra idag.
Mm.
Men det är också, var också något fint med den där bilden.
Mm.
Så jag valde att känna efter med det fina. Men ceremonin som jag gjorde runt omkring det där, den kommer jag alltid att bära med mig när jag går den här rundan, liksom, eller ut och kutar och sådär. Och det är samma med vad man än gör. Mm. Det är därför begravning är viktigt. Och även sådana kyrkliga ceremonier som bröllop eller varför inte julafton. Man kan ju fira jul utan att ha gran eller presenter eller någonting också, men man manifesterar någonting med en ceremoni.
Det blir också ett moment på det sättet att du hakar upp det i minnet. Det blir inte bara ännu en dag, utan det blir någonting som sticker ut från det normala. Jag checkade in på ett hotell en gång och så hör jag i liksom rummet tre bort så här, och så hör jag så här, woo, 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 woo. Och vad var det för något?
Var det Lundell som sjöng upp sig eller?
Ja men du vet, och så går det någon sekund och så hör man woo, 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 woo. Mm. Och då visar det, då är det ju en labrador som sitter inne i ett rum och är jätteledsen för att husse har stuckit iväg. Ja. Och till slut går jag ner till receptionen och säger, jag kan ta in honom på mitt rum så länge, om du skriver en lapp eller någonting. Jag hör ju hur ledsen han är. Bara, woo, woo, woo. Och sen är det det här det underbaraste med hundar. Sen kommer ju husse hem när jag liksom håller på att arrangera det här. Och att åtminstone jag kan krama om honom en liten stund. Då kommer husse. Och så säger han, har han ylat eller? Ja, men det är lugnt. Liksom. Jag störs inte, jag blev bara nyfiken på hur han ser ut. Och då öppnar och han bara slänger sig över husse. Det är glädje, det är lycka. Mm. Det är inte så här, du vet, titta på klockan. Hur länge har du varit borta? Ja, utan alla problem är över.
Mm. Ingen skuldkänsla
nej,
alls, utan bara...
Nej, och han liksom, du vet, han är ganska stor. Han hoppar upp i famnen, du vet, så här. Klarar inte att kontrollera sina känslor. Och allt är fantastiskt igen. Mm. Lärdomar, eller hur?
Ja, verkligen, verkligen. Jag har ju blivit med katt. Vi har ju köpt katter. Mm.
Katter?
Ja, det är två katter. Två raskatter, norska skogskatter.
Vem låg bakom det här beslutet?
Ja, det är Therese, hon är katttjej. Och jag är hundkille. Jag har liksom, det är så uppenbart så att det står härliga till. Och de här katterna, vet, när man kommer hem då, jag är ju van vid muskot som bara hoppar över den och slickar och man kan liksom lägga sig ner och klappa och liksom, du vet, bara gossa hur länge som helst. Mm. Katterna, om de kommer överhuvudtaget när man kommer hem, så går de bara förbi en och så liksom fuck off. Ungefär. Det är den det är så att man skulle ta upp klona och bara fuck off fingret sådär, va. Och man
känner såhär, med mitten klon.
Ja, jag blir så frustrerad varje gång. Och så går man dit så ska man krama dem. Mm. Fuck off. Bara går de iväg. Fuck off. Båda två är likadana. Jag kastrerar dem. Tänkte vi, ja men jag blir väl gosigare nu när jag kastrerar. Mm. Fuck off! Vi är bara tjockare.
Det ligger i personligheten på något vis.
Och jag tror ju att...
Så ingenting förändrar förutom att de blir tjockare?
Ja. Nej, men då, lite gosigare kanske, men det är väldigt mycket fuck off. Det sägs ju att katter är smartare än hundar, brukar jag kattmänniska. Men vad jag har förstått så säger vetenskapen att hundar är smartare än katter. För att vara flockdjur krävs mycket mer intelligens för att rangordna sig i hierarkinsystemet och sådär. Mm. Men kattdjur är ensamma, så de kan vara liksom piss off. Ja, men jag kommer med mat här där. Oh, fuck off.
Jag har en hälsning från min mamma. Har ju hand om hon och pappa har, och vår brors dotter Johanna har ju hand om vår hund nu, apropå hund.
Ja.
Och idag så pratar jag med mamma och så säger hon, det är så här att er hund då har gått upp lite grann i vikt. Mm-hmm. Och det här händer, han är ofta där på sommaren, det sker varje år, för oss är det här. Men hon ska alltid få det att låta som att det har skett, att just den här gången, vi är hemskt ledsna. Men det dimper ju alltid ner något litet där från matbordet, oj då.
Och lite kortare promenader kanske.
Ja, precis. Mm. Så kombinationen, han har ju kanonbra med allt, så inte det.
Femstjärnigt och Bamseklubb.
Och då ville hon att jag skulle hälsa till dig att du gjorde en väldigt fin intervju med Marcus Samuelsson.
Jaha, tack så hemskt mycket mamma. Det var väldigt snällt. Det lägger jag väldigt nära hjärtat. Och när vi ändå håller på och slickar varandra som hundar här, så har jag en hälsning från min mamma också. Hälsa Olof. Ni har ju träffats på någon föreläsning i Gävle. Ja. Och hon klickade nog fruktansvärt. Jag tror att du har övertagit toppen som alfahannen över alla alfahannar. Du har petat ner Sven Wolter från första platsen, tror jag nästan.
Men då tycker jag vi gör en sån krocka Ramlösa här. Mm. Det är ju, vad kan det vara, 35 grader här inne?
Ja. Jag hörde, vi kan väl ta en liten parentes, bara en rolig historia som jag tänkte dela med mig av, som jag snappade upp på här i somras. Det var någon som skrev om sin lilla 4-åriga son som var sjuk och skulle få stolpiller då, som man stoppar upp där bort. Mm. Och mamma stoppade upp det här stolpillret och sonen blev alldeles sådär, och lite förskräckt. Och såg lite så här, vad är det här? Hur länge ska jag ha den här? Så sonen då. Ja, men tills den har smält, säger mamman. Nej! Ja, du förstår. När är det då?
När smäller
det? Ja, när smäller det? Det var ju roligt. Ja, det är just den där, de där sekunderna när det går upp för sonen att han, mamma har stoppat upp en handgranat, ja, i baken, exakt, på tills den har smält.
Prepare for the worst.
Ja, liksom, verkligen.
Jag hade en sån här moment igår, så var jag ute med Paolo, Paolo Roberto.
Du bara Paolo med honom. Jag älskar när folk säger bara, jag vet inte, med Paolo. Ja. Jag vet inte, med Thomas. Vilken Thomas? Di Leva. Jaha, ja, ja.
Okej, okay, ja. Då, om det här skulle klippas så börjar jag om så här. Jag var ute med Paolo Roberto, ja, här om sistens.
Mm. Föreläsaren, boxaren.
Ja, en del säger ju Paolo, okay, men jag säger Paolo Roberto. Ja, mm. Vi är inte så nära kompisar. Så att, i vilket fall, så sitter vi där och käkar och så ska vi på konsert och allt det här. Men så berättar Paolo en story som jag känner så här. Jag önskar någon gång att, det här skulle man, att man skulle få uppleva det här själv. Han berättar då, han står någonstans i Stockholm, Sankt Eriksgatan, tar ut pengar på bankomaten och när det knackar någon på axeln och det är tre grabbar bakom dem, alla tre är påtända och så, pengarna, så vad är pengarna liksom, det är drån. Mm. Paolo vänder sig om och inser att de har inte fattat vem de muckar med. Mm. Så han tar pengarna och stoppar ner dem i fickan och säger, då får ni plocka hit, då får ni ta dem själv. Mm. Och de där pengarna kan jag säga lämnade inte den fickan.
Nej. Och vilket skick var grabbarna då?
Ja, den ena var tydligen, han slogs medvetslös och, ja, och rått sagt de andra och sen vaknade han till. Vad hände? Ja, du somnade lite. Så.
Sticker iväg, ja.
Ja. Och nu ska man titta, åh vad häftigt, vad cool, är det roligt att slå folk? Ja, inte det jag menar, utan någon gång är det kul när idioter möter någon som är ännu värre än de själva på det de själva tycker att de är bra på. Ja. Är du med?
Man önskar ju, exakt, att man var en sån.
Just det.
Har jag berättat om när min kompis träffade Persbrandt, när Persbrandt var som värst?
Nej.
Och det är en kompis som jag kände sedan länge från Gävle. Och han var gammal punkare och fick väldigt mycket stryk redan som 12-åring av raggare. Så han är liksom uppväxt i det där gatuslagsmål. Så att han är inte rädd för det. Och då satt han på något ställe på Söder någon eftermiddag och läste kvällstidningen och tog en öl. Och då, det här var liksom 10 år sedan. Så Persbrandt höll hov liksom och betedde sig jävligt risigt mot hela sin omgivning. Och muckade med folk. Vad fan glor du på? Kom igen, jag ska stryk och sådär. Och min kompis där, han satt och bara eldade upp sig och bara, jävla kräk det här. Liksom, och läste Aftonbladet. Och så till slut så tittade han på Persbrandt. Och Persbrandt, vad fan glor du på? Jag ska stryk eller? Slog han ihop Aftonbladet så. Ja, gärna det. Nu har du träffat helt rätt. För jag älskar att slåss. Då blir det dålig stämning.
Ja.
Ja, vad fan, kom igen då. Kom igen då, börjar Persbrandt säga. Nej, inte här inne. Här vill folk sitta och ha det lugnt och skönt och äta mat och dricka öl. Vi går ut på gatan istället. Du kan tänka dig liksom vilken enorm utmaning för alfahannen. Så han måste liksom, det är ju väldigt obekvämt, men han vill, ja, gå ut på gatan. Så går de ut på gatan. Där liksom, och då är det några tjejer som, ah, men Micke, lägg av, sluta. Så, om du inte vill slåss så slåss vi inte. Så min kompis då. Nej, vad fan, lägg av. Så, tog de i handen. Så. Mm. Så sen nu, efteråt när de har träffats på olika barer så här, på Söder. Då är det så här, tjena.
En tyst överenskommelse.
Men någonstans vet man vem som äger vem,
ja,
ändå.
Ja.
Och jag kommer aldrig att bli en sån.
Nej.
Jag kommer stå vid bankomaten och någon knackar mig på axeln och säger, här! Ja. Innan de ens har frågat om de kan få pengarna.
Man bara, jag står bara i kö, jag ska ta ut pengar.
Precis.
Jaha! Ja, men det är precis det. För er som det ni som har lyssnat på podcasten mycket vet ju att jag fick ett finger i örat och så vidare. Och jag sa till en kille om att här är en sked också ifall att du ska... Och någon gång skulle man vilja att något sånt där händer. Och så bara bönner. Och så har man Paolo bredvid sig.
Ja, fast det är grej, då har du ju någon... Du ska inte ha Paolo bredvid dig. Du ska ha Paolo i dig. Inom dig. I hjärtat. Det är det som är... Ja. Paolo gör ju det här själv.
Ja, men,
och min kompis gör det själv. Hur coolt är det att bara liksom... Ja, kom igen då. Paolo! Du kan ju liksom inte... Du kan inte ha någon annan bredvid dig, Olof.
Jo,
du måste
var
ju
min
vara
tanke.
Och äga känslan och situationen. Du skulle ha Paolo bredvid dig. Ja, det går inte. Det gills inte.
Nej, för, alltså, och så berättade jag om det här med fingret i örat för Paolo. Du vet, han kunde inte ens processa informationen han fick när han hörde att jag inte då... Att jag bara tog det här. Han frågade, vad gjorde du då? Jag bara, jag gav han en sån där blick som man gör på tåget när någon pratar högt, du vet. Och han bara,
nej, men han hajar inte det. Nej. Han har alltid gått fram. Men det, jag har hört folk som har, när han jobbar ju på, Café Opera gjorde ju världens bästa rekrytering när han var som värst, ja. Paolo. Och kungen av Kungsan, ja. Då rekryterar de ju honom till och jag, när han öppnar dammluckorna liksom, och det har jag sett andra polare som är bekväma i slagsmålssituation också, det är ju liksom, det är läskigt att se, för då är det liksom döda som gäller, det handlar inte om att liksom slå lite eller hålla igen, utan det är bara mosa,
ja.
Och det är väl det man är rädd, just den där känslan, man har något sånt i sig, men man är skiträdd för det,
ja.
Monstret, vad som ska hända.
Men jag känner inget sånt där monster i mig själv. Jag kan inte komma på något tillfälle där det har gått så långt så att man, det instinktiva har varit att man ska vilja slå ihjäl någon annan.
Jo, men jag har ju så här, jag tror jag gick i sjuan eller någonting. Det är mitt livs enda slagsmål. Och då gjorde jag ett judokast på den killen, vilket gjorde att han låg ner.
Mm-hmm.
Och sen var det bara liksom, och så slog jag. Och slog. Och så tog de bort mig. Och efteråt så, så här, hur fan, jag som är så schysst, jag som tycker att min självbild är så god, att jag kunde liksom bara släppa loss så ända in i helvete, det är ju ett, och det är väl det som jag, folk kan göra vidrigheter överhuvudtaget, som man knappt begriper, det finns, och det finns, det där finns inom oss, tror jag, det gäller att kontrollera det bara.
Jag har ett annat moment, om du är intresserad.
Ja. Shoot.
Vi har ju varit i New York. Och så, New York är en sån här stad där de mest spännande karaktärerna finns. Alltså det är som ett samlats där.
Mm.
Så att chansen att stöta på spännande människor är enorm. Mm. Bara att gå in på ett ställe. Men det man ska göra, och här kommer tipset nu då, när du åker till New York, så ska man alltså sätta sig i baren på trevliga ställen. Man ska inte bara direkt gå och sätta sig vid sitt bord med de man är redan. Utan kom i god tid, sätt dig i baren. Ta en cola eller vad som helst. Men sätt dig där och se vad som händer. För du träffar sådana spännande människor. Vid ett tillfälle sitter jag på 52 gatan, ett ställe som heter La Grenouille. Eller om det är Le Grenouille, alltså det är grodan. Ett franskt, amerikanskt ställe. Fantastiskt, kan rekommenderas. La Grenouille. Sitter där i baren och... bredvid mig så hamnar jag bredvid en man och så börjar han prata, och sen så ska vi då byta visitkort. Så jag skickar över mitt visitkort och får ingenting tillbaka, utan vi fortsätter att prata. Normalt sett så man byter samtidigt liksom, så jag tycker det är lite underligt ändå. Prata vidare, och sen innan han ska gå till sitt bord, då öppnar han liksom kavaj in i fickan och så... Har du sett visitkortscenen i American Psycho?
Nej.
Christian Bale. Mm. Det finns en fantastisk scen. Kan jag be er googla på den. Mm. Business card scene American Psycho, så får ni se vad jag pratar om. I alla fall så skickar han över med någon form av ritual.
Okej, okay, du ska veta vem jag är liksom.
Och då vi berättade om det här. Då var det ett specialkort. Han sa, jag bara med ett kort ut varje gång jag går ut. Mer ger jag inte bort. Du får kortet. Och helt plötsligt så blev det ett moment av det här. Jag kommer aldrig glömma, alltså man har fått mycket visitkort genom åren, eller hur? Och man har gett iväg mycket, man bara står ju så här. Det betyder inte så mycket. Men det där kortet, när han liksom gled över det kortet, och han beskrev lite med hur han hade gjort det. Jag har bara 50 av de här. Jag tar bara med ett varje gång. Han har så här sköna grejer för sig.
Ja, men amerikaner är duktiga på sådana. Det är också en del av så här, att skapa en ceremoni kring någonting.
Just det.
Då är vi inne på vår första podcast faktiskt, när du pratade om Coop-glas. Det är också lite att skapa en scen, pratade du om då.
Precis.
Men det här är också en form av scen, eller en ceremoni kan man säga.
En annan ceremoni som, det är ju när man ska göra saker, sina behov så att säga. Vi har varit inne på det här med toalettbesök. Jag är på hotellets gym. Och jag är ensam på det här gymmet. Och det finns en toalett på det här gymmet. Och allting...
Jag tycker det var roligt. Bara, vi har ju varit inne på det här med toalettbesök. Det var väldigt roligt. Det var en liten parentes. Men ja, det var för några minuter sedan. Och då hade du tappat ner mobilen. Vi fortsätter på det spåret. Ja. Det är lite toalettema.
Ja. Mm. Så jag står där och vevar, kör någon sån här variant på någon... Ja, jag vevar sporadiskt med de här vikterna. Helt plötsligt har jag...
Vevas sporadiskt nu, ja.
Mm. Så cool. Kommer det då, så bakom mig så ser jag hur en kvinna kommer in. Och hon ska uppenbart på toaletten. Och då ser man ju framför sig, hon är ju tillsammans med någon, så de har inte börjat gå på toaletten på det viset.
Ja.
Utan hon ser sin chans, hon är i rötten i magen uppenbarligen. Mm. Hon bara, jag ska bara gå ner och kolla in gymmet, mm. eller hur? Så hon klöjer egentligen bara på muggen för att slippa att det ska mm. höras, till, mm. eller hur? Så hon är så sjukt nöjd med att det inte är någon på gymmet, mm. tror hon. Tills hon ser att jag är ju faktiskt där.
Mm.
Så hon går, det är den här från att yay!
Damn it!
Så blev det så misslyckat. Man tänkte bara, jackpot, inte nog med att det är ledigt på den toaletten. Jag är helt själv också. Ingen kommer höra vad jag
säger. Hon vet att hon ska dra en fanfar och trumpeta på utav helskotten.
Det var som besvikelse att se mig där. Jag stod där och vevar sådär. Jag hade lika bra kunnat gått därifrån, men då kände man att
men hörde du något då?
Ja, det small på rätt bra, men det är ju sekundärt.
Gav du tummen, likade med tummen när hon kom ut? Så. Good work! Good workout!
Ja. Så det var det.
Ja, det var det!
Ja, vad varmt det är här.
Men var inte du på, vad heter han, Gandolfinis begravning också?
Jag har det uppskrivet här.
James Gandolfini. Mm.
Det är alltså första gången jag bevittnar en världshändelse.
Mm.
Där kände jag att det här sker nu, det här rapporteras över hela världen. Det är ungefär som om du var i New York under 9/11. Mm. Då visste du att du var där, det en världshändelse. Det här är ju inte på den nivån. Men nu, James Gandolfini då, alltså känd skådespelare, avlider och han begravs i den här kyrkan. Jag var där.
Var det en sån här maffiabegravning liksom? Var det så här italienskt? Kändes det maffia?
Det vet jag inte. Jag letade mest efter Springsteen. Jag hade hoppats att Springsteen skulle vara där. Det här är ju New Jersey boy.
Ja, ja, ja. Mm.
Jag såg ingen kändis alls. Så att, däremot så känner jag ju Paolo. Om du...
Vilken Paolo? Paolo who?
Ja, så att den här världshändelsen var ganska läcker. Och sen, alltså det var egentligen bara, jag har ingen skön story om det egentligen.
Nej, det var bara liksom, ni gick förbi och bevittnade på det.
Liksom. Ja, det blir liksom absurt, massa tv-kameror och jag kan tänka mig att, hur skulle man ställa sig till att någon filmade ens begravning, jag vet inte.
Ja, det är ju för sent att ställa sig till något, liksom, och bilda sin uppfattning om det. Jag vet inte.
Nej.
I Sverige gör vi... inte det. Jag tror inte, prinsessan Liljans begravning, var den tv-sänd? Det kanske var.
Ja, Dianas var väl det.
Ja, Dianas var det. Men det är ju England. De är så här, det kanske är så att vi kungligheter är de enda vi filmar.
Mm.
Kanske Astrid Lindgrens begravning också var filmad.
Ja, just det.
TV-sänd. Vet du, Astrid Lindgrens begravning. Det finns någon, jag har för mig att det var så här att längst fram i processionen när de gick genom Stockholm då, så sprang en vit häst som tydligen sprang helt fritt. Visst är det häftigt?
Ja. Vad var det symbolen för?
Ja, men den är väl med i Mio min Mio och den är väl med i Bruna Lejon. Alltså, vita hästar har väl någon haft med. Liksom,
just det.
Men också så här frihet och saga och liksom, jävla coolt.
Ja. Åh, jag har så mycket roligt jag vill berätta för dig, Rickard.
Ja, men jag
känner ju ibland så här att du berättar så roliga grejer och mina är så här, du har en skön avslutning, så här stand-up comedy twist på slutet, ungefär som en bra historia, det roligaste kommer sist och så kommer garvet.
Men
är
får,
så här,
får du prestations?
Ja, men jag känner så här att jag har som
en
kurva, ungefär som en hjärtfrekvens så här att det, och när jag känner så här, nu är jag klar med storyn, då har inte det roligaste varit än, eller redan varit så att säga.
Jaha,
är du med?
Ja. Så att nu, och så då blir det sådär, ja, så var det med det.
Ja, precis. Det är väldigt få stå-upp-komiker som avslutar så.
Men det, man skulle kunna bli en av världens roligaste stå, om man hade det som grej, att liksom så här, man lägger upp det så jävla snyggt, allting, och så precis när man ska slå iväg slaget. Liksom, så,
så. Jag hade ingen mer på den.
Nej, men så var det med det. Det hände en kul grej på vägen hit förresten. Då fortsätter man på nästa. Ja.
Ja, så att det är därför jag så här drar mig för, ska berätta nästa story, hur rolig är den? Jag gör en bedömning, så här inre bedömning, hur kul är det här? Så
men du, om vi står inte det roliga, jag tycker, om jag får backa bandet till det här, att vara vittne till någons liv.
Mm.
Har du något vittne till ditt liv? Någon som har hängt med sen du var liksom 20 års ålder?
Ja, det har jag faktiskt. Jag har en kompis som jag lärde känna för drygt 20 år sedan. Som har hängt med, vi har pratat med varandra regelbundet sedan dess.
Mm.
Han är nog lite grann vittne till. Och han har, lärde mig lyssna på musik, rätt musik. Alltså jag gick ungefär, jag lyssnade på Ronny och Ragge ungefär, men nästan sådär. Yeah. Och så helt plötsligt introducerade han mig för Lemark och Springsteen och liksom Lundell.
Gubbrockarna.
Ja.
G, 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 C, 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 D, 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 G, C, D, 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 C, 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 D. Jag tog ackorderna i deras låtar.
Och han är väldigt, väldigt rolig
människa. Adam Micke här ute, vår producent, ja. Ja, men det är väl häftigt att ha det, är det inte det?
Liksom, jo,
man behöver... viktigt det att ha det, ett vittne. Någon som man, och så, man kan prata väldigt mycket med. Så.
Adam spelar den, kan jag få ett vittne med Oskar Lindros väldigt kort. Den passar väl in här. Herregud, kan jag få ett vittne? Tiden går, känns som att jag sitter livstid. Jag tänkte fråga dig en sak.
Can I get a witness? Är inte det någon amerikan? Är det någon hiphop?
Ja.
Can I get a witness?
Ja. Nu har jag en annan grej här.
Rippat, ja.
Mycket viktigare än det där.
Mm.
Vid ett tillfälle i sommar nu så sitter jag och pratar med en kvinna som jag inte har träffat tidigare. Och plötsligt så berättar hon följande. Ja, min mormor dog, eller om det var mor, någon dog. Så jag fick ett arv på 100 000. Jag och mina två systrar, vi fick 100 000 var i arv.
Mm.
Jaha, vad trevligt. Ja. Och på ett år så spelade jag bort allting på Solvalla. Och då var det så här, jag beklagar, säger jag då. Nej. Du behöver inte beklaga. Jag hade jätteroligt i ett helt år.
Ja, jag tänkte också att spela i ett år för 100 000. Det kan man ju lika gärna bränna på en kväll.
Gick det i två dagar i veckan. Åkte det i två dagar i veckan. Lirade bort lite varje gång. Mm. Och till slut så var arbetet över. Men hon sa, jag gick och laddade för det här. Gick och så fram emot det. Och så vidare. Och det fick mig att tänka på det här med den tid vi lever. Vilken kultur man är i. Och vad vi har blivit indoktrinerade. Att man ska tycka och agera på ett visst sätt.
Mm.
En bra investering, till exempel om man ska prata om livskvalitet, hade de sagt så här, sen åkte jag jorden runt, eller jag åkte till Thailand i 3 månader för de här pengarna, eller vad hon gjorde, då hade man ändå sagt rätt schysst.
Mm.
Men, eller om man har sagt, jag satte in allting på fonder ifall att det skulle för en regnig dag, hade också sagt, bra investering, eller jag köpte en kolonilott eller någonting sånt. Men när någon säger så här, jag åkte till Solvalla, hade skitkul ett helt år och lirade bort allting.
Men hon har ju ett system i det. Det är väl därför man förstår det hela. Eftersom hon har portionerat ut det gång för gång.
Mm.
En spelmissbrukare ska ju vinna igen det den har förlorat. Då kan du spela bort 100 000 på en kväll.
Ja.
Det är ingen match.
Nej.
Men hon hade ju liksom, det låter ju nästan som att hon hade planerat för det. Och det här ska jag göra i ett år. Då är det ju en upplevelse varje gång hon går dit. Och sen kan hon vinna. Men hon gör det inte.
Och då tycker jag ändå att det visar på att första reaktionen man får när man hör det här är ju att oj, har du lirat bort alla pengar?
Mm, klantarsch.
Ja, och sen nästa reaktion är sen, fast det är ju egentligen inte upp till mig att avgöra vad som är en bra investering för henne. Hur fast är man är.
Det är väldigt vanligt med de här bingolotto-miljonärerna också. Du vet, de blir miljonärer och sen bara något år senare de är borta bara. Och de vet inte riktigt, det var någon ny bil och så skulle brorsan ha någon ny bil och så vup, vup, då är det en 500 000. Vup, 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 och så, det går väldigt fort att bränna såna där vinster. Alltså.
Men först när man hör, när man ställer den här frågan, det måste du ha ställt en gång. Vad ska du göra för pengarna nu då? Är det inte det värsta man vet när de säger så här, sätta in det på banken. Eller när de inte, kanske blir det någon resa. Skulle man inte känna sig, men jag unnar inte dig att vinna de här pengarna. Jag vill höra någon som säger så här, jag har redan öppnat kampanjen.
Precis,
man bara hör ploppandet.
Man vill bli avundsjuk på den upplevelsen de ska köpa.
Precis.
Men om de då säger så här, jag ska betala av alla mina lån. Det kan jag säga, det kan jag bli jävligt avundsjuk på. Jag tänkte bara vara helt skuldfri. Ja. Att allt som kommer in bara går till mat.
Jag kommer ihåg, jag försökte sätta mig i skuld för många år sedan. Jag gick in på en bank i Jönköping och så sa jag skulle vilja låna 50 000 för att starta ett företag. Och den här mannen då, banktjänstemannen, fråga vi hade för affärsidé, och jag tror att jag berättade, jag kommer inte ens ihåg vad jag hade för idé.
Men var inte då du skulle göra puffkuddar i gel, i sån här alkogel, gelatin och alkogel?
Har jag berättat om när jag ringde Bert Karlsson förresten om en affärsidé? Har jag dragit den eller?
Ja, det tror jag. Vad var det då?
Ja, nej, men jag skulle göra en pingisfilm. Har jag berättat det?
Nej. En pingis. Tell me more.
Ja, jag skulle göra en best of. De bästa pingisbollarna som någonsin har gjorts, klippa ihop det här och så ha med någon form av kommentator och voiceovers och liksom, ja, en sån. Mm. Och då ringde jag till Staffan Lindeborg, Gio Wallner och Bert Karlsson. Mm. Så jag har ju varit ganska företagsam, måste man ändå.
Du gör läxan. Eller?
Ja, så ringer jag Bert då, och han är ju pingisintresserad. Så vi pratar då liksom i början. Jag bara kände att det här känns jäkligt bra. Alltså pingisen, vi clinchar, liksom, det clinchar inte, utan vi dockade an till varandra. Sen helt plötsligt bara ställer de sig. Men vad vill du då? Jag har en pingisfilm här som jag ska... Och man känner han zonade ut liksom. Han såg ju inte... Han såg inga miljoner direkt, och han såg kanske 300 ex sålda den här. Det kommer inte vara värt det för 5 öre. Så att, jag vet inte, det gick alltså från jättebra samtal. 15 sekunder senare så var vi, det var klick liksom.
Men en pingisfilm skulle kunna bli en väldigt rolig humorkomedi. Alltså med Will Ferrell, ungefär som när han kör när Blades of Glory heter den, va? Ja. Den konståkning. Fast just med pingisspelare som tar det på jätteblodigt allvar, men ändå liksom... Ja, du vet. Ser du framför dig? Eller?
Ja,
du kanske tar pingis på mycket större
allvar. Ja, men det gör jag absolut. Det finns
väldigt mycket. Men, väldigt mycket nörderi i pingisen då. Så var det med den historien, ja.
Ja, det var väldigt bra i alla fall.
Ja, han zonade ut. Ja, men du skulle i alla fall, du var på banken,
ja,
och du hade ytterligare en briljant affärsidé.
Just det,
en
briljant affärsidé. Jag ville låna 50 lax eller om det var en 100.
Var det här före eller efter pingisfilmen?
Det var ju den här vevan. Jag var kreativ.
Det var ju den här vevan, jag fortsatte.
Men du vet ju när jag var hos Ikeas chef, jag måste bara dra den här igång. För er som inte hängde med när jag berättade om den här gelépuffen, så ska jag berätta när jag åkte då till, jag bokade möte med en butikschef eller en chef på Ikea. Och sitter på det här mötet med en attityd också. Mm. Och säger att jag har en idé till en möbel. Och han bara, hur ser den möbeln ut? Ja, det kan jag inte säga.
För då kommer ni att sno idén.
Då kommer ni att sno idén.
Den är så jädra genial. Den är värst.
Och vi måste skriva avtal först. Alltså att om det här blir världshit så måste ni att det kommer från mig och sådär. Och han kände direkt att kom tillbaka när du har någonting mer än det. Han bara kände ju waste of time liksom.
Ja. Han fick aldrig höra att det var en gelépuff du skulle göra.
Nej, jag undrar om han, vad hade hänt då? Hade det kommit upp på nästa personalfest?
Nej, du hajar.
Så sitter jag på banken och ska presentera någon affärsidé, jag vill starta företag. Och den här mannen då dissar mig och säger att det blir inga pengar.
Vad var det för affärsidé?
Nej, jag hade en annan idé också en gång. Där jag skulle göra en Mr. Music. Fast det här var ju innan internet ordentligt tog fart. Så tänkte jag
istället... Mr. Music var samlingskassetter.
Ja,
kassettband,
precis. Man tog de bästa låtarna just nu, satte ihop dem.
Absolute Music,
precis.
Egentligen.
Men du kunde inte välja själv. Jag ville ju att du skulle kunna välja din egen CD-skiva.
Ja, du skickar in till...
Ja, du skickar en önskelista. Du får den tillbaka. En egen producerad skiva bara till dig. Som du betalar lite mer för, men du får dina favoritspår. Mm. Fortfarande, den hade ju dykt så fort...
Som ett Spotify innan nätet egentligen, kan man säga. Du kan göra dina egna spellistor.
Just den här idén kanske var ju ändå något annat. Jag kommer inte ihåg vad det var. Jag har haft en del idéer som sagt. Och han ger mig avslag. Och då ringer hans chef efteråt och säger så här. Den här mannen X har gett mig avslag. Jag har inga problem med det avslaget. Han har säkert helt rätt i...
Du ringde chefen?
Ja. Han har säkert helt rätt i sin bedömning och så vidare. Det kan inte jag avgöra. By the way, så här, jag gick in till en annan bank nu och fick lånet för exakt när jag gjorde exakt samma plädering. Men skit i det. Liksom. Jag bara så här,
ljög du eller?
Nej, det är sant. Jag fick det precis på banken bredvid. Så här, men det är hans beteende mot mig som kund. Jag skulle vilja att du pratar med din anställd om. Han har säkert helt rätt bedömning. Någon annan gjorde en annan bedömning. Helt okej. Men jag kände mig illa bemött där. Mm. Och då, apropå den här kompisen som vi pratade om som
var
är
det
ett
också,
vittne.
Var det för att han hade bemött dig illa eller var det för att du ville hämnas för att du inte fick lånet?
När man inte heter Paolo Roberto, då är det så här man vinner. Är du med? Mm. Det är så här man ger tillbaka. Jag upplevde att han var väldigt arrogant mot mig.
Okay, ja.
Det var han faktiskt. Och sen har jag svårt, och när jag verkligen vill någonting, då, nej för mig, jag blir tokig alltså.
Så det var två känslor samtidigt?
Ja. Ja.
Så det var dels en hämnd, ja, för att du inte hade fått lov.
Ja. Och jag fick det här tipset av min kompis, han som har varit ett vittne till mitt liv som vi pratade om. Han sa så här: ska du ringa upp den här chefen, så prata inte om bedömningen utan prata om beteende. För där kan ingen säga.
Nej.
Det är min upplevelse. Mm. Men däremot skulle han kunna gå till försvars för sin anställd och säga att ja, men han gjorde en bra bedömning. Mm. Vad är ditt problem egentligen? Mm. Men däremot så fick han ju nu en reprimand för sitt beteende.
Mm.
Och varför jag berättar det här har jag ingen aning. Men ja, det var ett moment.
Så var det med den historien. Du hör ju vad roligt det är. Eller hur? Du har ju en sån. Ja, det är kul. Ja. Nej, men däremot så, det som är intressant tycker jag, det är ju hur man reagerar.
Mm.
Ofta när man blir arg så är man ju egentligen ledsen. Mm. Men du glömmer bort att du är ledsen, för du liksom blir arg istället.
Mm.
Lite så var det ju här. Att du ville ge honom en reprimand, men han kanske inte var så arrogant som du uppfattade. För att i det faktum att du fick ett nej, det var arrogant nog, för du var så säker på att du skulle få ett ja, och du tyckte idén var så jävla bra. Så bara det att du får ett nej, redan där har han betett sig jävligt illa mot dig.
Mm.
Sen kanske han sa nej också och hade ett halvrisigt beteende. Men du ville hämnas.
Jag tror du har en viktig poäng där. Ofta,
man är väldigt dålig på att veta hur man själv känner, generellt sett. Alltså.
Jag hade en pingiskompis en gång som hade bara haft dåliga tränare. Han har haft 3-4 dåliga tränare i rad, berättan. Och då sitter jag där och tänker så här nu efterhand, att den enda gemensamma nämnaren i alla de här casen han berättar är ju han själv.
Ja.
Han är ju involverad i varenda en av de här dåliga tränarna. Att man inte då tänker att kan jag ha en del i det, eftersom jag hela tiden stöter på samma problem hos människor. Och jag satt ju och skapade en dålig inställning hos honom.
Mm.
Eftersom han märkte att för mig var det var klart. Mm. Signera här. Låna ut de här pengarna. Mm. Det är lugnt. Och då blir han ju lite så här: hallå, vad har du att komma med? Jag hade ju ingen affärsplan, ingenting. Utan jag var en skön snubbe, kände jag. Så här, det här löser vi.
Mm.
Och sånt tålde ju inte han. Mm. Så jag skapade ju ett monster på andra sidan bordet.
Precis.
Och det är där någonstans.
Och sen så ringde du upp monstrets chef så att han fick en liten avhyvling också. Ja, men och jag säger inte att det är dåligt. Jag försöker lära min dotter väldigt mycket att aldrig bli, eller liksom arg får man bli, det är inte det. Men var ärlig med det du känner. För så fort, det har man lärt sig genom livet, så fort man blir arg, då möts man ju av ilska från andra sidan. Och då tycker den andra också: men du är en jävla idiot. Ja, men du då. Så står man och bråkar ett tag. Men den första som säger så här: ja, men när du gör så här, då blir jag ledsen.
Mm.
Det måste du ta hand om.
Mm.
Men jag tycker du kan inte bli förbannad för att jag blir ledsen.
Nej, det är en väldigt bra approach. Men sen ska man också lära sig, det som jag tyckte jag gjorde rätt i den här situationen då, att ta det med rätt person. Ibland så står man och blir förbannad på en kassörska eller en receptionist som ingenting med det här problemet att göra som du klagar över. Don't kill the messenger. Va?
Ja.
Ta det med rätt person. Ungefär jag har reagerat till exempel på hamburgerrestauranger, så får du, det går inte att tvätta händerna. Du ska ta i pommes frites och det finns inga våtservetter, det finns ingenstans att tvätta av händerna, det finns ingenting. Du måste gå in på toaletten, stå i kö och så vidare. Varför finns inte det?
Och dessutom, när du ska ut från den toaletten, då har du ett handtag där.
Ja,
som,
om du jämför det med Japan till exempel. I Japan finns det ju ställen att tvätta händerna på. Mm. Självklart för 17 du ska ta i pommes frites. Men det här att ta upp det med personal i en stressig kö, det är ingen mening. Utan du måste ju upp i ledningen i så fall och ta upp.
Lederhosen.
Så är det.
Heter han, va?
Ja, han heter ju något sånt där faktiskt.
Heter inte Lederhosen, de heter McDonalds-familjen. De som har McDonalds i Sverige. Lederhosen.
Ja, någonting faktiskt,
ja, någonting
i den
stilen.
Ja,
läderbyxan.
Och fick mig av någon anledning att komma och tänka på när jag bodde i Norge. Så hade vi knejp. Där har du ätit knejp en gång?
Nej.
Knejp är ju deras favoritbröd.
Mm.
Och det var så märkligt med det här brödet, för att dag ett så var det godaste bröd, alltså när du köpte det färskt så var det godaste bröd du kan äta. Det var så himla gott och saftigt. Dag två, då kunde du slå ihjäl folk med det. Alltså du behövde inte ha en batong hemma. Då kom det någon, hämta knejpen och slår den i huvudet bara. Stenhård alltså på ett dygn.
Jaha.
noll konserveringsmedel i de där. Så när, när norrmän kommer till Sverige, de tror inte det är sant att vi köper bröd som inte är köpt för samma dag. Så där.
Ja, det är, jag har haft hamburgerbröd där i någon månad nu tror jag. Liksom. Det blir ju aldrig, det är som tvättsvampar.
De, ja, de håller sig.
Aldrig,
det, ja, det är sant. Nu är det så här att jag tänkte jag skulle berätta nu då.
Är det dags för din cliffhanger?
Ja.
Innan du drar cliffhangern, ja, mm, så har jag en liten annan cliffhanger.
Mm.
Vi ska ju på Ulf Lundell idag.
Mm.
Och när vi kom hit idag, nu tar du det för pannan. När vi kom hit idag och träffade varandra och berättade vad vi hade gjort på semestern och sådär. Så sa jag att det är otroligt, för det är du som har köpt biljetterna till Lundell. Mm. Och Lundell är inte min liksom...
Men du var ändå glad där när du...
Ja, men jag tycker det är jättekul att gå på en konsert, kul att liksom så här, se Lundell. Han är liksom en nationalikon. Så där. Jag har ingen relation till honom musikaliskt. Böckerna, jättebra. Så. Men, och då påminner jag dig om...
Har du någon favoritlåt med Lundell?
Jag kan bara komma på Snön faller. Det var väl hans första hit, va?
Snön faller och vi med den. Långt, långt till sommaren. Snön faller och vi med den. Det blir mycket bättre sen. Iväg med bilen genom flingorna.
Där var den, en kortis.
Ja, jag tror att den går i D, den är jättelätt. Mm. Men hur som helst... några år tidigare, innan snön faller, 1977, så påminner jag dig om när han smädade kungen.
Måste du?
Ja, och du ville inte. Du tyckte det var hemskt. Vad är det du tycker är hemskt?
Nej, men jag har någon form av...
Det här är historiskt. Ja, men det här är liksom 100 höjdare.
Ja, men jag, där tror jag att jag... Ibland har jag svårt att se sanningen i vit ögat. Vissa saker kan jag ta rakt av. Mm. Alltså spela rock'n'roll om du vill spela rock'n'roll. Jag kan ta det. Jag måste inte spela bara fina låtar. Men...
Det här är snarare sanningen i brunögat,
ja, ja,
med tanke på vad det är vi ska höra om en liten stund. Ja.
Men Lundell har betytt så pass mycket för mig. Just nu läser jag hans bok Friheten också. Alltså han uttrycker sig, jag kan känna igen mig i delar i honom. Du vet, den här längtan bort, alltså att man bara egentligen sätter sig i bilen och drar. Och
den så har han haft i alla böckerna.
Ja, visst. Och
jag älskar sätta sig på motorcykeln och bara dra härifrån, åka ner mot solnedgången och bara dra. Men det är en genuint, jag vet inte om det är manligt eller kvinnligt, men alla män jag känner har ju den längtan också. Så det är klart, ja, att det är ett sug och det drar.
Och samtidigt tycker jag också att han har ju levt sin dröm på något vis. Han har velat vara rock'n'roll, Springsteen. Han var ju såg Springsteen 75 och sa att ska jag köra rock'n'roll så ska jag lira på det här viset som Springsteen gjorde 75. Tänk att jag har varit på den konserten förresten. Och sen så vill han skriva böcker och han skriver böcker. Och han ville vara en betraktare så att säga. Han vill inte delta riktigt i samhället utan han är ju en betraktare egentligen.
Men det han aldrig har gjort är bara dra. Han har aldrig bara dragit.
Han har haft någon dragning till Sverige har han haft.
Ja,
alltså.
Alltid samma. Liksom, nu bor man i Skåne och sitter på samma plats.
Ja.
Han hade ju en period i livet runt 77 när han krökade ordentligt och sen så blev det nyktra plattor och sådär. Precis som Dylan också med första nyktra plattan, skilsmässoplattan och lite sådär. Men det finns ett klipp då, och det var här som Olof tyckte var så fruktansvärt jobbigt att höra från 1977. Som visar att han var människa då på något vis. Han är så jädra aprak så att det är svårt att tro det. Men så här lät det på Mosebacke.
Knulla kungen i arslet, allting att det är bullshit. Let's get some fucking... Nu ska vi ha lite rock and roll. Jag slår nog att kungen är lika full som jag är. Och Lasse Velander, han är dessa gropis alltså.
Det som är här är ju att jag försvarar inte honom på något vis.
Men
hör ju hur oerhört berusad han är.
Ja, han är ju... Jag har aldrig hört på maken faktiskt. Och det roliga är ju Mats Ronander också som öppnade alla dessa groupisar. Det är också extremt roligt. Han kan inte vara gammal där, Mats Ronander. 77, Nature tror jag bandet hette, som kompade Lundell där. Och han var väl Natures frontman då. Jag vet inte om han lirade med ABBA under samma tid eller hur det var.
Har han gjort det?
Wow. Ronaldo, ja. Där var det alla dessa groupiesar vi åka runt. De får vara ball alltså. Ja, gamla rockgubbar.
Ja, och dit ska vi ikväll. Det ska bli trevligt. Han spelar ju inte alltid mina favoriter. Jag gillar ju lite mer de här lugnare låtarna. Men här kommer cliffhangen för er som har väntat. Vi kör fanfar för den!
Okay. Nu har du peggat upp där. Ja. Ingen så här, ja... Så var det med det citatet. Utan nu jädrar.
Nu
sköter du och gör ditt jobb här. Den filosofiska meningen, sentensen eller citatet som har betytt, som var omvälvande för Olof Rolander, som du läste nu i sommar. Av en filosof.
Alain de Botton,
just
författaren, citerar en känd filosof, om det var Seneca eller vem det var, som säger att
Seneca var en hård filosof.
Ja, han var ju cyniker. Mm. Och det här är till och med början lite cyniskt. Så nu ska jag ska förklara mig. Men han
cyniker kommer från hundar. Vi har varit inne på hundar idag. Förlåt.
Säger följande. Så fort du råkar ut för någonting. Var det än är i princip. Ställ dig själv frågan. Tror du på en värld där inte sånt här kan hända? Exempel. Tappar mobiltelefonen i toaletten innan du ska spola. Tror du på en värld där inte missöden sker? Nej, det är klart jag inte gör. Jag vore en idiot om jag trodde på en sån värld där ingen gör misstag. Så vad du än är med om, så kan du ställa den här frågan, ta dig för dig utifrån och säga, tror jag på en värld där alla människor beter sig exakt som jag vill att de ska göra? Det är klart jag inte gör. Och bara genom att jag godkänner den saken, alltså jag ställer mig, det är klart jag inte gör. Då är det ju rimligt att någon gång då och då så kommer någon att bete sig på ett sätt som jag inte önskar. Då och då kommer taxin inte vara där. Då och då så kommer det kommer hända att du tappar telefonen i toaletten. Det kommer att ske, det har skett och det kan ske. I och med det, bara det här att tror du på en värld där aldrig sker. Och hjälpte mig.
I dina exempel nu, det är jättebra det här. I dina exempel så var det alltid någon annan som hade gjort något fel. Man måste också ta in sig själv i det här. Tror jag på en värld där jag aldrig begår något misstag själv? Där jag aldrig är ett kräk? Där jag aldrig beter mig illa?
Mm.
Tror jag på det?
Mm.
För det är ju väldigt vanligt att man projicerar, som du gjorde mot bankmannen, projicerar ut det hela. Och så säger jag, nej men jag har haft fyra tränare, alla har varit dåliga. Tror jag på en värld där fyra tränare i rad är dålig? Eller kan det ha någonting med mig att göra?
Mm.
Man måste ta in sig själv i sitt egna universum.
Det tycker jag var bra att du riktade det ett varv till. Men ibland kan man märka att det räcker med att man bara accepterar att människor är inte perfekta. Människor är inte bra. Alla servitörer är till exempel inte alltid på topp på precis sitt bästa humör.
Det finns alltid en idiot mer än vad man har räknat med.
Just det. Tror du på en värld där alla respekterar 100%? Kära lyssnare, ta det här på fullaste allvar och testa det, så kommer du märka att det kan vara det bästa rådet du har fått i hela ditt liv.
Ja, så var det med den historien. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi återkommer, vi har gjort 27 nu va?
28 avsnitt.
Vi har sagt vi ska göra minst 30.
Ja.
Sen ska vi ta en riktig funderare på om vi ska fortsätta med det här eller inte.
Precis, och jag tycker att vi avrundar, i och med att vi ska på Ulf Lundell nu, så avrundar vi med
Mosebacke, 1977 ska ni få höra det på Easter Motion.
Med en av mina favoritlåtar med Ulf Lundell, och vi ska bara spela refrängen av det när han kör låten
jag
Natt.
Bäst. Bli helsam. Natt, det brinner en eld i din svartaste skog. Och stigarna dit har jag följt en bit, men den här gången tänker jag inte låta mig hindras av de drömmar som dog. Natt. I öppna landskap.
Ha det bra!
Hej då!
You know know I don't mind working and standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they sure got to eat. And I don't mind working, my fingers to the bone. But now listen, you got to let me go when my work is done. I wanna be free.